För många år sedan så blev jag vittne för en kvinnomisshandel. Jag var på en så här vandrarhem, en båt, och var i min hytt och så hörde jag mystiska ljud ifrån hytten bredvid. Och till slut så fattade jag mod och tog hjälp av en annan, för jag var höggravid, och så knackade vi på den här hytten. Och så ligger en kvinna där med en man uppe på som slår henne med knytnävarna. Och jag fick gå iväg med den här kvinnan, och så småningom kom polisen, och det var mycket samtal, de hade förhör med oss och vi fick berätta och dela med oss. Och en månad senare så blev jag kallad till rättegång uppe i Stockholm, fick åka dit, ge mitt vittnesbörd om vad som hade hänt och berätta i detalj det jag kom ihåg och det jag hade sett och hört. Och sen ett år senare så blev jag kallad igen till högsta domstolen, för då hade man överklagat den dom som hade kommit. Och jag tänker att i Sverige så har vi ju lagar om vad som är rätt och fel. Och jag tror att de allra flesta av oss tycker att det är bra. Att det finns vissa förhållningsregler och att vi ändå har satt upp vissa gränser. Och att om man överträder dem eller man bryter mot de här lagarna så blir det konsekvenser. Och det är ju ett sätt att markera, att sätta ner foten och säga det här är inte okej. Nu gick du över en gräns. Det är inte okej att slå en annan människa, att misshandla en annan människa. Och så får det konsekvenser. Och för några veckor sedan så talade vi om och pratade om förlåtelse här i församlingen. Och under de veckorna så dök det upp lite frågor hos er som lyssnade på undervisningen. Och det var frågor som att, ja men, om jag är förlåten av Gud, kommer jag ändå få stå till svars för mina gärningar? Ska jag bli dömd av Gud? Eller hur funkar det där egentligen? Jättebra frågor, tänker jag. Och väldigt vanliga frågor. Både idag, men vi möter också att de här frågorna fanns i den första tidiga kristna kyrkan. Hur är det där med domen egentligen? Och det finns otroligt många bibeltexter i både Gamla testamentet och i Nya testamentet som har med domen att göra, som har med himlen att göra och som har med de eviga straffen att göra. Och det är en utmaning som vi är många förkunnare som kan känna en vånda inför när man liksom ska ta i det här ämnet och titta på de här bibeltexterna. Det är för att det är ett stort ämne, det är ett ganska svårt ämne och det är nästan omöjligt att kort sammanfatta liksom vad som sägs och så. Och vi kommer inte att kunna beröra alla aspekter idag. Men vi ska ändå försöka bena lite i det där och titta lite. Men vad är bibeltexterna säger? Och redan i kristendomens början så trodde man att Jesus, när han kommer tillbaka, då ska han agera som domare. Och det är ingen liten isolerad liten detalj i periferin, utan det är en väldigt central aspekt av en avgörande och inte förhandlingsbar del av den kristna tron. Att det verkligen en dag kommer att bli en domens dag. När Gud ställer världen till rätta en gång för alla. Och generellt så finns det ju en ganska negativ bild av konceptet dom. Om Hollywood till exempel ger ut en film med titeln Judgment Day, alltså domens dag, så finns det ju någon slags förväntan om att vi som ska gå och titta på den här, att vi associerar till något destruktivt, kaotiskt och ganska mörkt. Och logiken i det resonemanget ligger ju i att domen är någonting att frukta och därför är domen också någonting som man vill fly ifrån. Så tanken på Guds dom som någonting gott är avlägsen för de flesta 2000-tals människor. Men vi bör komma ihåg att genom hela Bibeln och inte minst i Saltaren, som är Bibelns stora bönbok, så är Guds dom någonting gott. Det är någonting man längtar efter, någonting man hoppas på. Och i Saltaren 98:8 så kan vi läsa att när domen sker så kommer, citat, träden i skogen att jubla och floderna att klappa i händerna. Alltså hela skapelsen kommer att jubla den dagen. Så talar man om den här domen. Och i en värld präglad av strukturella orättvisor, översitteri, våld, arrogans och förtryck, så är ju tanken att det skulle kunna komma en dag när de gudlösa sätts på plats och de svaga får upprättelse. Då är ju det den bästa nyhet man kan tänka sig. Och med tanke på att världen befinner sig i uppror och är fylld till bredden av exploatering och ondska, så kan en god Gud inte vara någonting annat än en domens Gud. Och Bibelns analys av ondskan har visat sig vara mer verklighetsnära än den liberala optimismen. Och redan i Gamla testamentet så ser vi att det finns hopp. Där ser vi att Gud, som jag sa tidigare, han ska komma med rättvisa till världen. Han ska ställa allting till rätta. Och gång på gång så framställs Jesus, Guds son, som Guds företrädare. Alltså han som ska föra hela världen tillbaka till ett tillstånd där rättvisa och sanning råder. Och i Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 10, det är ju Bibelns sista bok, där kan vi läsa om martyrernas rop, alltså de som har fått betalat med sitt liv för att de tror på Jesus. Och det står så här i, nu får du hjälpa mig Josef att klicka fram här. Nu. Och de ropade med hög röst: hur länge, du helige och sannfärdige härskare, ska du dröja med att hålla dom och utkräva hämnd för vårt blod på jordens invånare? Jag tänker att den här bibeltexten, här råder ju ingen tveksamhet om domens existensberättigande. Och jag tror att vi är många som kan stämma in i det ropet. Gud, när är det nog? Finns det inte en gräns för all djävulskap och ondska som sker i våran värld? Gud, när ska du sätta stopp? När kommer du sätta ner din fot och göra slut på all ondska? Och Bibeln talar om att Gud faktiskt längtar lika mycket efter det som vi människor gör. Men hur är det nu då? Kommer du och jag att dömas på domens dag? Eller slipper jag domen om jag tror på och följer Jesus därför att jag är förlåten? Och det finns texter i Nya testamentet som talar om någon slags dom. Eller att vi ska få ansvara för hur vi har levt, för våra val och handlingar. Och Jakobsbrevet i Nya testamentet är väldigt tydligt på det här området och är också ett väldigt tydligt eko av Jesu egna ord. I Jakobsbrev kapitel 2, vers 14, så kan vi läsa så här: mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte ha gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: gå i frid, håll er varma och äter mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, så är det också med tron. I sig själv utan gärningar är den död. Nu kanske någon frågar, har du tro? Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan? Det är inga ord att leka med, eller vad man säger. Och i Matteus evangeliet kapitel 25, vers... Vi kommer läsa mycket bibel, så har ni biblarna med, slå upp och följ med. I Matteus 25, 31-33, där berättar Jesus om människodomens dom. Och då berättar han att den dagen så kommer han att sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Och han säger att fåren kommer han att ställa till höger om honom och getterna till vänster. Och han kommer att säga till dem som står till höger, kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni gav mig någonstans att bo. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och när då kommer de här till höger och undra? Och så säger Jesus, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Och så de till vänster, så ska han säga, gå bort ifrån mig. Ni gav mig inget att dricka, ingenting att äta. Ni besökte mig inte, ni tog inte hand om mig. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och så talar han om evigt liv och han talar om evigt straff i det här sammanhanget. Om vi tittar på Paulus då. Han som har skrivit de flesta breven i Nya testamentet. I Romarbrevet. Och Romarbrevet för övrigt är ett ganska mastodontbrev. Men i det brevet så går ju Paulus verkligen in på och försöker förklara och reda ut. Hur är det här egentligen med frälsning, nåd, dom? Vad händer när vi tar emot Jesus? Ett fantastiskt brev att fördjupa sig i. Man upptäcker otroligt många djupa sanningar i den kristna tron i det här brevet. Men i alla fall, Romarbrevet 14, 10-12, så skriver Paulus och han adresserar församlingen i Rom. Och så tar han upp det här att de håller på att döma varandra och de dömer andra och lite så här. Och så kommer vi in mitt i sammanhanget. Hur kan du döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska alla knän böjas och alla tungor ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Och i ett annat brev, andra Korinterbrevet 5:10, så skriver Paulus, ty alla ska vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är. Och där ska var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. Alltså Paulus, han verkar ju mena att alla ska stå inför domen. Och att stå inför Guds domstol, alltså att det är Gud som ska döma alla människor, det innebär ju, tänker jag, att det rike vi tillhör, alltså Guds rike, är det rike som står över alla andra riken på den här jorden. Han som domare, alltså till sist så ska alla människor få stå till svars inför Gud, inte inför Sveriges regering, eller någon mänsklig domstol eller någon annans förhållningsregel, utan någonstans Gud är ju högsta instans på något sätt, och därför ska alla människor få stå till svars inför honom på domens dag. Så jag tror, när jag läser de här texterna och många fler texter i det här ämnet, så tror jag att vi på något sätt kommer att ställas ansvariga. Men hur det kommer att gå till, det vet ingen. För det säger inte Bibeln så mycket om. Men att det i Nya testamentet finns en allvarsam ton. Att det spelar roll hur vi förvaltar det vi har fått. Det går liksom inte att blunda för. Och jag tänker att det myndigförklarar människan. Tänk att Gud så mycket tror på oss. Att han ger oss så mycket förtroende att kunna förvalta väl. Och det är för att han tror så gott om oss. Han tror att vi har förmågan att förvalta. Och vi, precis som Johannes var inne på i inledningen av gudstjänsten, så har ju vi väldigt svårt att få ihop en Gud som är enbart god och samtidigt helig. Därför att i vårt curlingsamhälle, där ingen får kritisera något eller någon, så blir ju det här med Guds fruktan bara någonting negativt. Jag tänker att vi vill gärna ha en tämjd Gud som bekräftar oss, som älskar oss, som banar väg för oss. Och då blir ju det här med domen väldigt svårt och tungt, eller hur? Men den är så viktig. Jag är ju förälder, det är morsdag idag, jag är mamma. Och därför kan jag relatera till det här föräldrar-barn-perspektivet. Och jag tänker så här, vad händer med ett barn som aldrig hålls ansvarig? Vad händer där det finns föräldrar som aldrig sätter en gräns eller ett krav? Nu ska jag bekänna en synd här, men ni kan vara lugn, den är inte så farlig. När jag var 10 år så snattade jag godis på mataffären. Och stoppade ner så här. Och så blev jag upptäckt av någon som jobbade där i affären och sa, vad gör du? Så där får man absolut inte göra. Och jag skämdes något så fruktansvärt. Och jag visste ju att det här, så här gör man ju inte, det här är fel. Och jag tänker att vad bra att det fanns en vuxen som såg mig och som vågade också säga ifrån och säga, hur är du lilla tjej? Nu har du gått över en gräns för vad som är okej att göra. Och jag lärde ju mig jättemycket, och jag är ju tacksam för att jag blev upptäckt så pass tidigt i min inbrottskarriär, eller vad heter det, tjuvkarriär. Det avskräckte mig. Jättebra, tänker jag. Ett annat exempel är när vår yngsta dotter, det här är några år sedan, hon var hos Sara som sitter där, vår granne. Och så ryckte hon upp tillsammans med Märta, tror jag, alla Saras jättefina tulpaner i rabatten. Alla. Och jag tänker att där, både Sara och jag markerar ju till våra döttrar att det där är inte okej, så det gör man inte. Och jag kommer ihåg att jag hade ett långt samtal med Vilma och liksom sa att nu får du gå och be om förlåtelse, för det här är inte okej. Någonstans är det ju där vi föräldrar behöver göra, eller andra runt omkring oss, ändå säga till att också Vilma fick hållas ansvarig, även fast hon tyckte att det var jättejobbigt. Och ibland så tänker jag att det är barmhärtigast att vara tuff i sin kärlek fastän barnet inte kan se och förstå det just där och då. Och Paulus, han ser alltså att människor, att vi är ansvariga för våra val och handlingar, och därför så kommer också alla människor en dag att ställas till svars inför sin skapare. Och han är tydlig med Paulus att domen gäller både judar och icke-judar, både icke-troende och troende, därför att Gud gör ingen skillnad på människor. Och det är framförallt i första Korinthierbrevet 3, 11 och 15 som det tydligast talar om att också troende ska dömas. Vi läser, och det är Paulus som kommer in här och skriver att ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det. Ty den kommer med eld, och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Och det Paulus menar i det här sammanhanget, det är församlingsliv. Att allt kristet församlingsliv måste förstås ur ett evighetsperspektiv. Paulus talar om Herrens dag då det ska visa sig hur var och en har byggt. Och både i Gamla testamentet och i Nya testamentet så liknas domens dag vid en eld som ska luttra och bränna upp det förgängliga och flyktiga. Och i det här sammanhanget så handlar det inte primärt om enskilda människors dom, utan om hur Gud en dag kommer att döma allt kristet församlingsarbete. Och det gäller ju oss också. Hur ser grunden ut? Vad är det byggt av? Är det hållbart? Och vad kommer att bestå? Även om allt beror av nåd, så finns det hos Paulus en tydlig lönetanke när han talar om Guds dom. Den vars byggnad består ska få lön. Och Paulus har varit inne på det här med lön tidigare i det här brevet. Men varken där eller här så säger han vad det handlar om för belöning. Men tanken på att alla människor, troende som otroende, en dag ska stå inför Guds domstol återkommer gång på gång på gång i hans brev. Och på domens dag så blir det skillnad mellan den som får lön och den som ska bli utan lön. Men, och det här är viktigt, skillnaden handlar inte om att vinna evigt liv eller att gå förlorad. Paulus är väldigt tydlig på att även den försumlige eller slarvige församlingsbyggaren ska räddas, men som ur eld. Vad Paulus talar om här är att allt församlingsbyggande, inklusive de ledare, alltså jag själv bland annat, som står för byggandet, ska prövas på domens dag. För Paulus så är utgångspunkten att en människa inte kommer till tro genom gärningar. Men samtidigt så står det klart att en människas livsverk också kommer att utvärderas och granskas. Men, säger Paulus, han gör en jättestor skillnad mellan att bli bedömd och att bli fördömd. Är ni med på den skillnaden? Att bli bedömd och att bli fördömd. Och i Romarbrevet, samma brev vi är inne i här, 8:1, så skriver Paulus en jätteviktig vers. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Alltså på domens dag kommer inte den som tror på Jesus Kristus att fördömas, men likväl kommer dennes liv att bedömas. Och för Paulus personliga del så blir ju det här en jätteviktig tanke som han också återkommer till i flera av sina brev. Därför att han är medveten om att hans liv och hans tjänst en dag kommer att prövas inför Guds dom. Och därför skriver han, vill han i nuet, här och nu, ge sig helt och fullt till Guds verk. Jag löper, jag tvingar mig själv, jag gör allt jag kan. Därför att han vill och han vet att det spelar roll. Och när evangeliet beskriver det här med att ta emot Jesus och komma till tro på Jesus och låta sig döpas, då använder ofta bilden av att när vi gör det, då förflyttas vi från ett rike till ett annat rike. Vi förflyttas ifrån syndens och dödens rike till Guds rike. Det sker genom tron och i dopet. Och så säger han, när ni har gjort den här förflyttningen, då står ni ju inte längre under den här lagen eller under det här, ja men ni hänger med, domen eller synden, döden, det används olika ord. Utan nu är ni i Guds rike, det är Guds lagar, det är Guds värderingar gäller. Och ni ska leva efter dem, fast, hänger ni med? Och det där så talar liksom Paulus om i Romarbrevet 5. När han talar också att när man har gjort den här förflyttningen och är här, vi tror på Jesus, vi har döpt, vi följer honom, vi är i hans rike, då har vi ett hopp och en förvissning. Och han skriver så här, och hoppet sviker oss inte. Ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden, alltså domens vrede. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Alltså vissheten bottnar ju i den erfarenhet av Guds kärlek som den heliga ande ger. Och verbformen, jag som är lite nörd här, verbformen i det grekiska språket framhäver att det här ingjutandet, att Guds kärlek har ingjutits, det har bestående resultat. Och vad innebär det? Jo, att om Guds kärlek har gripit de troende så centralt och till totalt liksom, så tillhör de inte längre sig själva. Deras sätt att vara har förändrats, det är det första. Och det andra är att de genom anden har fått en garanti för att deras hopp inte sviker dem. Eftersom anden är en borgen, en sigill, en garanti. Både från att vi blir räddade ifrån vreden på domens dag, när Gud slutligen ska ställa världen till rätta och utplåna all ondska. Men återigen, att vi räddas ifrån vreden betyder inte att vi slipper stå till svars för hur vi lever. Även de troende ska dömas efter sina gärningar, men vi ska bestå. Räddas det för att vår tro har visat sig i en hållning och i ett handlande som uttrycker att de erkänner Gud som Gud och gör hans vilja på grund av Jesus Kristus har gjort för dem och gör med dem genom den helige ande. Igår så, jag kände mig lite osäker med den här predikan, för att den är bred och den kan vara svår, och hur sammanfattar man det? Så att jag sa till min man så här, nu måste jag få predika predikan för dig så du kan ge mig feedback. Och när vi kom till det här hit, så påminde Mattias om en låt. Jag kommer inte ens ihåg vem artisten var. Ja, han för länge sedan. en låt där han bland annat skriver, vad spelar det för roll om vi har sån här What Would Jesus Do armband? Vad spelar det för roll om vi har massa yttre attiraljer, eller vad heter det? Ja, tack. Om inte vårt inre visar att vi tror följer Jesus. Att det inte får synas i våra liv. Att det får påverkan. Och det är där Paulus är ute lite grann efter. Det är där Gud på något sätt kommer att se på domens dag. Vår vilja. Alltså vart är vårt hjärta någonstans? Vart är vår kärlek någonstans? Och det anmärkningsvärda ur ett bibliskt perspektiv är ju inte tron på domen. Utan den stora överraskningen är ju istället Guds räddningsplan. Alltså att han liksom har gjort allt för att de som vill följa honom och tro på honom, ge sitt liv till honom, blir räddade. Det är det som är liksom evangeliet. Det är det som är den stora grejen med Bibelns budskap. Att när vi döps och tror och tar emot Jesus, då får vi ett nytt liv. Vi förflyttas från det här riket till det andra. Bibeln beskriver att från att ha varit slav under synden och döden, så förflyttas vi till rättfärdighetens rike, där vi är fri dotter, vi är en fri son. Och Paulus, han fortsätter liksom när han målar upp hela evangeliet här. Och när ni har gjort den här förflyttningen, så synden ska alltså inte förhärska er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er. Låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten. Och ordet lemmar, det är ett ganska konstigt ord. Det handlar om människans handlingar. Alltså låt era handlingar inte stå till syndens förfogande, utan låt era handlingar få användas av Gud. Och det här ordet låt, det talar ju om att det finns en valmöjlighet. Det finns en sorts viljeinriktning att säga, jag vill stå till förfogande för dig Gud, för ditt rike, för vad du vill göra. Eller nej, jag vill inte stå till förfogande för dig Gud. Jag lever på, jag skiter i dig. En sån inriktning kan vi vara med och styra och påverka. Och han fortsätter, Paulus, vår kära broder. Ni var slavar under synden, och lyssna nu, men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i. Och de här orden av hela ert hjärta, det är ingen from floskel liksom som vi ska slänga oss runt med. Utan det är någonting som visar en kontrast mot någonting mekaniskt och ofrivilligt. Alltså han säger, när ni väljer Jesus, när ni väljer att döpa, när ni väljer att följa honom. Det är ju för att ni vill, ni gör det valet. Vi hänger oss till dig, vi väljer det här livet. Och dopet, när vi döps, talar Bibeln om, där tog det slut, så invigs vi till tjänst och kamp för Guds rike. Samtidigt som det gamla livssättets impulser, reaktioner, vanor, beteendemönster hela tiden hotar och bromsar praktiserandet av det nya livet. Och Bibeln talar om att det är först vid uppståndelsen efter döden som den här kontakten med det gamla kraftfältet helt och hållet kapas i våra liv. Och jag tror att vi alla känner igen det här. Vi vill och vi gör ibland andra saker. Vi vill och det går bra och ibland går det inte bra. Och det där talar Bibeln om, att det är därför jag har gett er min hjälpare, den helige ande, som vill ge kraft och hjälpa er i vardagen att följa mig. Och när ni det inte lyckas, eller när ni gör fel, när ni liksom väljer fel, kom till mig, be om syndernas förlåtelse. Jag förlåter er, jag vill resa er upp igen. Kom igen, nu går vi vidare. Och det är därför Nya Testamentet också säger så här, det här klarar vi inte själva. Jag klarar inte av att följa Jesus själv. Jag behöver er. Jag behöver er uppmuntran, jag behöver er vägledning, jag behöver er undervisning, er kärlek. Och vi behöver den helige andes hjälp. Så jag tänker, jag hoppas inte, nu när vi går in för landning i den här predikan, att ni liksom känner att, oj vad tungt det här blev. Visst, det finns en allvarsam ton. Våra liv spelar roll, har ett evighetsvärde. Men det finns en befriande goda nyheter här. Gud har gjort allt för att rädda oss. Gud har gjort allt för att ge oss hjälpen. Gud är kärleksfull, god, nådefull, vill hjälpa oss. Och Bibeln talar också om att Gud också hela tiden gör sitt verk i varenda en av oss. Så det är liksom ett samarbete mellan att jag ändå säger jag vill, jag väljer att gå den här vägen. Men jag behöver dig Gud, gör ditt verk i mig. Jag behöver mina syskon som hjälper mig och vägleder mig. Och tillsammans får vi be om förlåtelse, resa oss upp och gå vidare. Vi ber tillsammans.